lyssnar på Tyres Radio 91,4 med mig, Gunnela Grell Lundgren. Och här säger jag välkommen till Birgitta Sokorsi. Kommer du ihåg första gången vi träffades?
Ja, det var när vi var ute och gick i skogen.
Ja, och då hörde jag en fågel som jag inte kände igen. Då frågade jag er, du och din man kom där och gick. Och då frågade jag, vet ni vad det här är för fågel? Woodpecker, sa din man.
Ja.
Och så började vi prata och kom fram till att vi bodde ju i Fårdala båda två. Och det var början till vår bekantskap. Nu så tänkte jag be dig berätta lite om ditt liv. Du är inte uppvuxen i Tyresö, eller?
Nej, jag är uppvuxen i ett litet samhälle i Småland som heter Broaryd.
Broaryd?
Ja.
Ja. Och där gick du i skolan?
Ja, de första åren, ja. Sen i realskolan i Smålandstenar.
Mm.
Men därifrån kunde man inte göra så mycket mer i Broaryd, så då flyttade jag till min moster i Stockholm och bodde hos henne. Och arbetade på försäkringsbolag först ett tag. Och
du hade slutat skolan då alltså?
Då hade jag slutat skolan och tagit realexamen. Men när jag blev 17 år då fick jag arbeta på sjukhus. Så då var jag där ett tag och sen sökte jag in på sjuksköterskeskola, Röda Korsets sjuksköterskeskola.
Här i Stockholm?
Här i Stockholm, ja. Och utbildade mig till sjuksköterska och sen gick jag vidare till distriktssköterskeutbildning. Och fick arbete nere i Småland igen.
Jaha, så du flyttade hem?
Jag flyttade i närheten, ja.
Jaha.
Ja.
Blev du distriktssköterska direkt?
Ja.
Ja.
Ja, det var väldigt trevligt, det var det. Södra Unnaryd, och det var även en ö som ingick som jag fick åka färja till, Bolmsö.
Jaha.
Det var väldigt naturskönt och väldigt trevliga människor och jag hade det väldigt bra. Jag blev så väl omhändertagen där. Jag hade min lägenhet och min lilla bil. Men efter 3 år så kände jag att nej, så här kan jag inte ha det. Jag måste se världen. Jag måste ut. Jag kände liksom, jag ville mer.
Mm. Och vad var världen för dig då? Hade du något sikte på något särskilt?
Ja, jag ville nog ut något som hade med bistånd att göra. Jag tyckte, jag funderade och jag läste annonser och då såg jag att de behövde sjuksköterskor i Afrika.
Så
jag ringde, det var Kenya. Jag ringde upp Rädda Barnen och frågade, har ni något jobb till mig då? Ja, det där med Kenya var redan tillsatt, men vi behöver någon i Nordjemen. Jaha, jag hade en karta på väggen. Jag hade ju ingen aning om var Nordjemen var någonstans, men ja, okej, sa jag. Jaha, okej.
Det låter väl trevligt.
Det låter intressant. Det tar jag gärna. Jag skickade min ansökan och...
Hur gammal var du då ungefär?
Ja, vad var jag? Jag var väl i
mellan 20 och 25?
Ja, jag var i mitten på 20-åren. Jag var 25 ungefär. Så jag skickade in min ansökan. Det gällde ett korttidsuppdrag på 6 månader.
Men, och vad skulle du göra där? Fick du veta det?
Ja, det var ett vaccinationsprogram. Man skulle vaccinera barn mot tuberkulos.
Ja.
För det var väldigt mycket rakitis. Vad heter det?
Engelska sjukan,
ja. Mm. Väldigt mycket. För till och med små flickor på 5-6 år var ju täckta i svarta skynken. De var ju ofta bortgifta redan då.
Så
de
små?
De såg ju inte solens strålar.
Nej.
Så det var det som var programmet.
Och du åkte iväg ensam?
Jag åkte iväg. Jag fick tjänstledigt i 6 månader och åkte iväg.
Var det bostad ordnat då?
Ja, det var ordnat, men det var mycket enkelt. Det var ett lokalt hus, sånt som lokalbefolkningen bodde i, fast det var ju en stad, det var tights. Vackra stenhus.
Tights är inte några smala strumpor man har på sig, utan det var staden som hette så.
Staden hette
tights.
Ja, staden hette tights. Och den låg vid foten av ett berg som hette Suckarnas berg.
Ja, för att det var tungt att knalla upp för antagligen. Upp. Ja. Och där vaccinerade du barn där på löpande band?
Vi körde ut i byarna och vaccinerade barn på löpande band. Men vi hade också en liten klinik inne i stan. Och där kom ju mamma med sina barn som var väldigt sjuka. Undernäringssjukdomar, parasiter, tuberkulos, allt möjligt. Så vi kunde ju inte bara, vi måste ju behandla dem.
Malaria kanske?
Ja, oja. Bilharzia.
Det är masksjukdomar,
väldigt mycket sånt.
Maskar som gräver sig in i inälvorna, ja, det är hemskt.
Ja, de var så sjuka.
Du sa, vi hade en liten klinik, hur många var ni?
Ja, vi var 3 svenska sjuksköterskor och sen hade vi unga män som hjälpte oss. Som
ingen doktor?
Torkar. Det var en engelsk läkare som hjälpte oss lite då och då, men hon hade ju sitt jobb på sjukhuset.
Mm-hmm.
Så vi fick klara oss. Vi läste på i böcker om de här sjukdomarna och hur de skulle behandlas. Så medicin fick vi via Rädda Barnen. Så vi jobbade på, men till slut så småningom fick vi ner lite läkare som arbetade tillsammans med oss då.
Hur tog lokalbefolkningen det där med vaccin? Ibland är de ju rädda för sånt.
Nej, de litade faktiskt på oss och förstod ju att vi ville hjälpa. Och de kom med sina barn och vi satt också igång med lite utbildning om hur de skulle föda dem. Och vi gav dem tilläggsmat, proteinrik, mjölkpulver och sånt. Så vi fick ju snabbt igång det som vi upplevde behövdes. Vi till och med kunde köpa in ett hus som vi kunde inreda som barnsjukhus.
Ja.
Vi fick ner tillräckligt med personal och kunde utbilda lokal personal också. Så under de 3 åren jag var där så kom vi ganska långt. Jag kom dit och var det bara ett vaccinationsprogram. När jag åkte därifrån fanns det både sjukhus och klinik och undernäringsklinik.
Det var inte dåligt. Det kändes väl härligt att kunna hjälpa dem så.
Ja, det kändes. Och de var ju så tacksamma. De var verkligen underbara människorna där. Dessa mammor som kom och bar på sina små sjuka barn.
Mm. Du sa att du hade ett förordnande på 6 månader, men det här måste ha tagit lite längre tid att bygga upp ett helt sjukhus.
3 år. Ja, det blev ju så att jag träffade min man där nere.
Skiktigt till då?
Ja, han arbetade för USAID, amerikanskt bistånd. Det var vatten och avlopp som han, vattenverk, de höll på med.
Vatten. De hade ju inte rinnande vatten heller förstås. Men nej, de fick det då när han hjälpte
han
till med det.
Ja, han arbetade med sånt. Jaha. Och ja, vi träffades genom vår engelska läkare som hon var ju som en mamma för oss, alla oss unga svenska sjuksköterskor.
Ni var svenskar allihop.
Ja, vi var svenskar allihop. Så Maria var liksom mamma Maria. Vi åt hos henne, på fritid tillbildningar hos henne. Och det var ju, hon var ju italienska, så var det ju de här italienska unga ingenjörerna, de hamnade ju hos Maria de också, så det var så vi träffades.
Och en av dem, det var din man.
En av dem blev min man, ja.
Ja.
Så jag såg ju till att jag fick bli kvar där då. Och jag sa upp mig från min distriktssköterska tjänst i Unnaryd.
Jaha.
Vi gifte oss. Vi åkte hem och gifte oss i...
Vad var hem då? Sverige eller Italien?
Ja, det var Italien. Det var Rom och Sverige.
Jaha, ni gifte er 2 gånger alltså?
Nej, vi gifte oss bara en gång. Vi gifte oss i Eritrea, i Asmara.
Jaha.
För det var där min man kom därifrån, fast han hade italienska föräldrar.
Men han var uppvuxen i Afrika,
var
det så?
Han var uppvuxen i Eritrea och utbildad där också. Så vi gick bara till, vad heter Boma, kallar vi det?
Borgmästaren.
Vi gick till borgmästaren och gifte oss. Det tog väl 10 minuter och kostade väl $10.
Oj, ja.
Och sen var det gjort.
Ja.
Och så, ja, vi...
Varför åkte du hem efter 3 år?
Ja, vi skulle ha barn.
Och det ville du föda i Sverige,
ja,
kanske?
Ja, och sen var vi tvungna att åka. Ja, vi var ju tvungna att åka ifrån Jemen eftersom det var krig där då. Så det var krig mellan royalisterna och republikanerna. Och så det var ju bomber, det bombades nästan, det sköts med bazooka och bombades nästan varje natt. Så när man gick till jobbet på morgonen så fattades något hus ibland här och där.
Oj, men ni klarade er?
Ja, vi klarade oss. När det var som värst så låg vi i en korridor på golvet och vi ville ju bara ut därifrån. Men det var inte så lätt att komma ut, men vi lyckades komma. Vi fick åka till flygplatsen flera gånger innan vi äntligen kom ut då, men det var väl det sista plan som gick innan det blev ännu värre då.
Vilken
då
dramatik!
Då kom vi över till Arusha, till Eritrea. Nej, förlåt, till Eritrea, till Asmara. Och därifrån åkte vi vidare hem.
Dags att plocka fram kartan, hörni kära radiolyssnare. Om ni ska hänga med på den här resan. Och du åkte hem, eller ni åkte hem båda två och du födde barn.
Och jag födde barn här i Sverige, ja.
Och sen då?
Ja, sen under tiden så hade min man lyckats ordna ett nytt arbete som ingenjör i Lusaka i Zambia.
Jaha, han ordnade det från Sverige?
Ja.
Och?
Och från Italien, för vi var ju där också en del av tiden. När Rebecca då, vår nyfödda dotter, var en månad så åkte vi ner till Rom där hans föräldrar var då. De hade flyttat hem till Rom. Och därifrån, när hon var 2 månader, då flög vi allt för pick och pack till Zambia.
Till Zambia den här gången?
Ja, det blev det Zambia. Ja. Då hade han fått arbete där, min man. Och jag fick ju så småningom arbete också. I början arbetade jag som distriktssköterska för Lusaka stad. Men sen arbetade jag för svenska ambassaden och senare för... Jag fortsatte lite utbildning på långdistans.
Du, hur stort är Zambia? Hur många människor ungefär bodde där?
17 miljoner.
Ja. Och hur stor yta? Som Sverige?
Ja,
eller?
Jag skulle tro ungefär så.
Det var lite
så det är ju inte särskilt tättbebyggt, men ungefär 45, cirka hälften av människorna bor i städerna. Det är ju gruvdriften som är huvudsaken, huvudinkomsten där.
Jaha, vad bryter de för något?
De bryter
guld.
Koppar.
Koppar?
Ja, det är mest koppar.
Och din man drog in vatten och avlopp?
Ja, han byggde hus.
Byggde hus?
Ja. Ja. Det heter National Housing Authority som han arbetar för. Det var en stor organisation som byggde många hus.
Hur bodde de innan han byggde hus åt dem? Var det hyddor?
Ja, många flyttade ju in för att få jobb i städerna och vid gruvorna och så. Då bodde de ju i sina byar i... Antingen i enkla hus.
Med halmtak?
Eller i ja. På grund av den starka solen på sommaren så var nog halmtak en ganska bra lösning. Bättre än plåttaken i alla fall.
Ja, just.
Så det var inte alltid. Det blev bättre med de där husen som sattes upp.
Och sen blev det några barn till?
Ja, det blev 2 barn till som föddes i Lusaka.
Hur kändes det att föda barn så långt bort hemifrån, säger jag?
Ja, man var ju liksom van vid att det där med föda barn, det var ju en naturlig sak. Man såg de zambiska kvinnorna.
Du hade agerat barnmorska för dem?
Det hade jag fått göra någon gång ibland också. Det var liksom ingen dramatik omkring det. Utan man,
det var bara att föda det.
Det var bara att föda liksom. Man upplevde det som en mer naturlig sak.
Jaha.
Och samtidigt så, jag var väldigt optimistisk. Jag tänkte liksom inte så mycket på att det kunde ju ske komplikationer och så. Men det var väl också att jag hade fått ett barn tidigare och allt hade gått bra. Så då tror man ju att det ska gå bra de andra gångerna också. Mm. Mm. Och det gjorde det.
Ja. Hurdan hälsa hade befolkningen där? Var de friska eller var det mycket sjukdomar som härjade?
Ja, det var nog mycket sjukdomar som härjade där också.
Det
var
jo, det. Du nämnde ju det från Nordjemen, men det var väl samma sak i Zambia då?
Ja, det var där också. Men ofta var det var ofta undernäringssjukdomar på grund av att man gav fel mat. Man kanske slutade att amma.
Men de ammade i början i alla fall.
Ja, de som ammade, de barnen var ju friska. Vi uppmuntrade dem ju till att amma länge. Och sen till att de skulle få i sig protein. För det var det som ofta kunde vara problemet, att de inte fick i sig tillräckligt med protein.
Vad gav ni dem då?
Skummjölkspulver. De fick extra tilldelning av sånt.
Var det så att de tyckte...
Och sen uppmuntrade vi dem till att äta den lokala maten som innehöll. De hade ju torkad fisk. Torkade små fiskar som kallas kapenta. Och vi uppmuntrade dem till att blanda det i gröten till barnen också, så de fick i sig protein. Det fanns ju lokalt.
Var de lydiga? De gjorde som ni sa.
Det tycker jag de gjorde. Ofta de litade på oss.
De märkte effekten kanske också.
De märkte effekten, ja. Och där de kom gärna.
Vilken sjukdom var mest härjande?
Ja, det var väl, när du säger det så kan jag ju inte undgå att komma in på det här med AIDS.
Ha, hade det börjat där redan då?
Nej, inte i början, utan det kom ju lite senare då. När var det? Det kom...
70-talet kanske.
Ja.
Det var i alla fall innan det kom till Sverige.
Ja, det var innan man upptäckte det i Sverige. Alltså vi upptäckte ju... att det var många som dog. De blev magrade och avmagrade och dog. Väldigt mycket människor. Och man visste liksom inte... Ja, det var på 80-talet. Mitten på 80-talet märkte man det särskilt. Det var många magra människor som dog på sjukhusen och bara gick bort. Och barn som dog och mammor som dog. Och sen blev det en internationell undersökning och då upptäckte de att de dog ju av AIDS. Mm.
Jag vet att jag har läst om att det var byar där alla föräldrar fick bort i AIDS. Ja, så barnen var föräldralösa väldigt tidigt.
Det var tiotusentals barn som var föräldralösa.
Hade man barnhem då eller hur ordnade man det?
Ja, ofta var det så att släktingar tog hand om dem eller också fick de hjälp. Det sattes igång ett stort AIDS-program där alla givare... organisationer var involverade, gjorde olika delar i det här, så vi blev ju väldigt involverade också. Jag arbetade ju då för NORAD, Norsk Bistånd, och det var ju en av mina uppgifter då och arbeta med det här AIDS-programmet, så vi fick ju igång väldigt mycket aktiviteter. Det som var särskilt det vi jobbade särskilt med, det var förebygga. Jag minns jag fick tag på en indisk läkare och en engelsk medföljande kvinna som också var läkare. Och de fick lite pengar så de kunde köra igång med upplysningsverksamhet. Bland skolungdomar, bland arbetare i gruvorna. Hur man undviker att bli smittad. Det var där man liksom fick börja. För det fanns ju ingen medicin mot AIDS
Nej,
då.
Nej, det gjorde ju inte
Nej,
det.
Nej, det gjorde ju inte det. Så det var mycket som kom igång. Och en sak som jag arbetade mycket med då, det var bland prostituerade. Att man fick dem att använda skydd.
Mm.
Vi delade ut massor med kondomer via våra projekt då. Och det var ju ungefär 15% av hela befolkningen var ju infekterade.
Ja.
Och barnen blev infekterade via mödrarna. Och en del befolkningsgrupper var ju ännu mer än andra, liksom de som var mest utsatta. Sådana som körde lastbil genom landet till exempel, det kunde vara hög frekvens av smitta.
Ur famn i famn.
Ja, ur famn i famn. Kanske. Ja. Ja, men det var ju ett sätt av fattiga kvinnor att skaffa sig lite pengar till sina barn. Det var väldigt svårt att erbjuda dem ett annat sätt att skaffa pengar.
Ja.
Så då fick man lära dem att använda skydd istället.
Mm.
Man fick ju vara realistisk.
Mm.
Samtidigt som man då försökte utbilda dem i andra yrken.
Mm. Vad gick barnen i för skolor?
Alltså våra barn?
Ja.
De gick i International School i Lusaka. Fram till gymnasium. Sen fick vi skicka dem till Sverige. Då gick de i Sigtunaskolan.
De är flerspråkiga då? Ni hade pratat...
Ja, vi pratade ju bara engelska hemma. Ja, det gjorde vi.
Och gör fortfarande, eller hur?
Ja, vi gör det fortfarande. Ja. Engelska hemma, italienska, det var vi, min man och jag med våra vänner, italienska vänner. Men barnen, det var ju mest engelska.
Men de kunde både italienska och svenska också, kanske?
Ja, inte barnen så mycket, en del då, men de lärde sig svenska när de kom till Sverige. De hakade på väldigt snabbt.
Var bor barnen nu?
De bor i Sverige.
De bor i Sverige.
Ja, de bor i Stockholmsområdet.
Jaha.
Alla tre med sina barn, familjer.
Du lyssnar på Tyresradion. Det är Birgitta Sokorsi i Fårdala som berättar om sina 30 år i Nordjemen och Zambia i Afrika.
Vad gjorde ni på fritiden? Hade ni någon fritid förresten?
Ja, det hade vi. Man hade ju så mycket hjälp i hemmet. Så. Eftersom vi båda... Vi hade ju flygplan, så vi flög ju en del då, båda två.
Ni hade eget flygplan?
Ja, det var ju så man tog sig fram om man skulle långt. Liksom, för vägarna var ju dåliga. Oh. Och min man, han var väldigt beroende av flygning i och med att hans projektprogram... Det var ju över hela landet.
Och då köpte man ett flygplan bara sådär, rätt upp och ner?
Ja, det var liksom inga konstigheter. Och flygcertifikat skaffade vi just där.
Och du var också flög?
Ja.
Jaha.
Ja, det var ju skillnad på att vara borta en hel vecka och så. Och kunna åka på morgonen och komma tillbaka på kvällen. Om man skulle besöka ett projekt. Och jag arbetade då för NORAD, Norsk Bistånd. Och vi hade ju aktiviteter i hela landet.
Hur stort var flygplanet?
Ja, det första vi hade, det var bara fyrsitsigt. Det var en Cessna 172.
Ja.
Men senare bytte vi till en Beechcraft Musketeer som var sexsitsig. Det behövdes liksom när man var ute på tjänsteresor. Och min man var ju ofta där då.
Var det vanligt att människor hade egna flygplan där då?
Ja, det var ganska många som hade, i och med att det var ett sätt att ta sig fram. Jag vet till exempel, den vi köpte vårt första flygplan från, det var en farmare som frun brukade använda till att skjutsa barnen till skolan och hämta dem hem till helgen.
Så det var vanligt att kvinnor hade flygcertifikat också? Och flög ensamma.
Ja, det var väl inget konstigt med det. Det var det väl. Kanske inte lika vanligt.
Det är inte lika vanligt
som
här
att den hade det.
Nej. Men bil gick inte lika bra att köra då?
Vad sa du?
Det gick inte lika bra att åka bil. Det var så dåliga vägar och
ja, vägarna var ju inte... De var svåra, särskilt under regntiden. Och då kunde det vara översvämning och det var... Ja, och så tog det lång tid för avstånden var långa.
Men det fanns inga riktiga flygplatser heller, va?
Eller landade ni?
Gjorde du det? Med...
Jo, det fanns ju flygplatser, men det fanns ju små flygstrips också som var ganska enkla. Gräs.
Och det var bara att åka dit och landa?
Ja, det är mina farmarna, de som hade stora gårdar, hade ju sina flygstrips på gården.
Jaha.
Vi var ju besökte våra vänner då, flög ju dit och landade på deras gård.
Ja, fantastiskt. Ja, man har ju sett Flying Doctors från Australien.
Ja, de försökte ragga upp mig en gång när jag tyckte det där när jag hade ju småbarn hemma.
Nej, just det.
Det var inte så aktuellt.
Och din man var jägare också. Storviltjägare.
Han var storviltjägare som hobby. Så vi var ju väldigt ofta ute när vi hade lite tid, en lång helg. Eller också tog vi ledigt kanske flera veckor.
Ni flög iväg någonstans till bussen då?
Nej, då flög vi inte, för då behövde vi ju mycket plats. Vi behövde ju ta med oss allt vad gällde mat. Och babymjölk till bebisen som vi hade med oss.
Och hur gick det till sen? Hur bodde ni?
Ja, vi satt ju, vi hade ju medhjälpare som ibland åkte före oss eller också tillsammans med oss. Och, eller också så hyrde vi lokala från byarna runt omkring, lokala medhjälpare. Hjälpte till att bygga hyddor och sätta upp ett staket runt om så man kunde släppa småbarn fria lite grann.
Med lejonen strax utanför?
Ja, men de höll sig på lite avstånd för det mesta.
Vilken tur!
Men det var väldigt mycket wildlife runt omkring. Och sen så kampade vi ju alltid vid någon flod och det var ofta vid Zambezi-floden. Så det var ju mycket krokodiler och flodhästar att ta bilder på.
Och tre småbarn.
Ja, vi hade ju både, och vi var ju tillsammans med vänner som också hade barn. Men de hade väldigt trevligt, de trivdes i bushen.
Och ni åkte ut över en lång helg till exempel och byggde upp er lilla
ja,
camp.
Ja, över en lång helg då åkte vi inte så långt. När vi åkte för flera veckor och kunde det bara resan ta mer än en hel dag.
Med flyg? Nej, inte flyg.
Nej, då körde vi med Land Rovers. Då var det ju inga riktiga vägar utan det var ju stigar man körde på. Då behövde man ju terränggående fordon. Och sen att lasta allt bohag man skulle ha med sig, tält och grejer. Och sen köttet som skulle tillbaka sen.
Köttet säger du, din man fick bra fångst då?
Ja, det fick de alltid. De hade ju alltid licens på det de fick skjuta. Det var ju noga med det.
Mm.
Men lokalbefolkningen i närheten där, de var ju väldigt glada för de hjälpte ju till, de hjälpte oss.
De fick jobb alltså, helt enkelt när
ja,
ni kom.
Ja, de fick jobb när vi var där och så fick de kött av oss också.
Ja.
Så vi delade ju med oss till dem.
Men när man skjuter något här i Sverige, då ska ju det hänga ett tag innan man ja, paketerar. Hur var det med det?
Jo, då vi hängde och vi torkade. Vi torkade kött i remsor som vi hängde upp i långa, långa rader i kampen. Så vi preparerade, det kryddades ner ordentligt. Och så hängdes det på tork. Och det blev ett torrt kött.
Mm.
Som varade då, det kunde vi packa i säckar och sen kunde man ha det så.
Ni behövde inte ha så mycket mat med er då, för det skaffade ni
där. Köttet skaffade vi ju där. Och sen hade vi frysbox och generator med så vi styckade. Jag kommer ihåg att jag kunde stå och stycka en hel buffel tillsammans med en väninna. Hon var väldigt duktig på hur man skulle stycka så hon lärde mig. Så man gjorde rätt. Och så styckade vi alla bitar och packade in dem och satte etiketter på dem. Och så frös vi in dem. Stoppade ner i frysen.
Så en del frös ni ner och annat torkades?
Annat torkade vi, ja.
Så ni var lite självförsörjande?
Ja, när det gäller kött var vi självförsörjande. Ja.
Vad åt ni till köttet?
Ja, det var
grönsaker.
Potatis och grönsaker och ibland majsgröt som ju var en lokal stabel.
Och det köpte ni kanske av lokalbefolkningen då?
Ja, det köpte vi ju där.
Det var inga problem ser det ut som när du berättar om
det. Nej, men mat var inga problem. Vi hade ju inte alltid det som man har hemma. Men ville man ha prinsesstårta så gjorde man det med jordnötter. Man malde jordnötter och blandade med lite mandelessens och grön karamellfärg. Så blev det marsipan.
Ja.
Och äppelkaka, äpplen fanns ju inte lokalt. Det växte ju inte i det klimatet. Utan då tog man papaya och grön papaya innan den var mogen. Och sen citronsaft. Och då kunde man göra äppelkaka. Man kunde inte känna skillnaden.
Nej.
Så hade man lite nostalgi.
Baka prinsesstårta.
Så kunde man alltid improvisera.
Ja, baka prinsesstårta mitt i bushen. Det låter nästan otroligt.
Ja, nej, men det gjorde vi kanske inte så mycket i bushen. Det var mest när vi var hemma.
Mm.
Nej, i bushen var det ju enklare. Över öppen eld och så.
Öppen eld. Hur var det på nätet? Och höra lejonen ryta runt.
Oh ja, vi hörde ju lejonen. Vi hörde ju alla djur på nätterna. Det var mycket.
Men då musik. Hade ni era lokala vakter med?
Ja, de hade elden gående hela natten. Så de kom inte nära på grund av elden. Men de kunde kretsa runt kampen, för det var ju kött där inne som var attraktivt. Men...
Oj, och människokött kanske också var attraktivt.
Nej, det tror jag inte de var så intresserade av.
Nej. Men hörru, nu för tiden när man åker på safari med organiserade resor, då är det ju så att man bor liksom i en glasbur, men ni bodde bara rätt upp och ner.
Ja, vi bodde i tält.
Ja. Och där lagade ni mat.
Ja, och så lagade vi mat tillsammans då över öppen eld.
Sköt du också?
Nej, jag kunde skjuta. Jag kunde ju skjuta prick. Jag måste ju kunna försvara oss. Männen var ju ute på jakt hela dagarna. Och vi kvinnor var ju ensamma med barnen då. Så vi var tvungna att kunna skjuta i nödfall, men det behövde vi aldrig göra. Barnen, de brukade leka i en lite låg ström nära floden. Liksom. Där lekte de i strandkanten.
Bland krokodilerna?
Ja, krokodilerna var ju lite längre bort, för det var ju lågt vatten där barnen var. Men jag tänker nu, jag får ju mardrömmar när jag tänker hur galna vi var. Och där satt jag på en sten med min bössa och vaktade. Om det hände så att det skulle komma någon krokodil då.
Och här sitter du helt lugnt i min soffa och berättar om det här som jag...
Ja, det var en annan tid. Man anpassade sig till det livet.
Skulle det gå idag, tror du, att leva så där nere?
Jag skulle inte kunna göra det. Det, och inte min man heller, för det är precis som vi har gjort slut på våra åtminstone 8 av våra 9 liv, så nu får man vara lite försiktig med det man har kvar.
Ja.
Så känns det på något sätt.
Vad gjorde ni mera? Var det som det här med flygplanet, tycker jag är så fantastiskt också. Vännerna kanske ringde och säger, kan ni komma över och fika? Ja, ta planet och så.
Ja, precis.
Fikar vi och sen, ja. Så flög vi hem igen.
Ja, precis.
Och det var inget märkvärdigt.
Vi kunde bestämma en stund, där ska vi åker till en nationalpark. Och äter vi lunch där och har lite trevligt och sen flyger vi hem igen. Så det kunde man ju göra.
Måste man ringa? Nej, ringa kanske inte gick. Och beställa tid för landning, det var det jag tänkte på.
Jo, man måste göra en flygplan. Men det kunde man ju, så man måste ju ha lite planering innan.
Var det kommunikationsradio då?
Ja, det var det ju. Man måste ju. Det är klart att flygledningen måste ju veta på alla flygplan.
Och så måste luften
var någonstans.
Ja, ni måste ju tanka ibland också.
Jo, vi tankade ju fullt innan vi åkte, om vi inte skulle så långt. Och så klarade det sig till vi kom tillbaka.
Ja. Det var vardagslivet det med
det
planet.
Det var vardagslivet, ja.
Och det hände väl en massa grejer också.
Ja, det var ju... det var ju krig.
Det var krig också.
Under en period då. Det var när Rhodesia, den frihetskampen där nere då. Och då är alldeles söder om oss. Då var det ganska oroligt. Mycket bombande och så.
Fick ni en massa tragiska krigsskador?
Det var mycket sånt, det var det. Men jag arbetade ju inte på sjukhus.
Nej, du var medföljande som det heter.
Ja, jag arbetade ju på norska ambassaden. Jag arbetade ju med bistånd då, så det var ju inte aktuellt. Men man visste ju, man hörde ju talas om den här befrielserörelserna då i Zimbabwe, de höll ju till i Zambia.
Ja.
Och då kom ju regimen från Zimbabwe och bombade deras läger i Zambia.
Oj.
Så vi såg ju de här flygplanen från Rhodesia komma fram och tillbaka.
Var du inte rädd?
Jo, ibland så när jag hörde hur det bombade och smattrade, och ibland när de kom in och då liksom sprängde något hus i närheten där de visste att de här motståndsrörelsen höll till. Men de var alltid efter just sina egna, det var deras krig liksom. Så det var inte så att vi direkt var någon taget. Utan det var
Ni var ingen måltavla?
Vi var ingen måltavla, det var vi inte. Men ändå. Man såg vad som här hände runt omkring ändå.
Men ni bodde länge i Zimbabwe?
I Zambia.
Zambia, förlåt.
Ja, 28 år sammanlagt. Men då när alla barnen hade flyttat hem liksom, och vi även hade barnbarn, då ville vi inte vara kvar. Även om vi hade ett fantastiskt intressant arbete båda två där. Det kändes som då var det väl dags att åka hem. Mm. Vi ville ju ändå ha familjen samlad.
Tycker du att era barn hade en bättre uppväxt än vad de skulle ha haft i Sverige?
Det får man väl fråga dem. Men jag tror nog det är ja.
De har ju väldigt mycket minnen därifrån.
De har väldigt mycket minnen därifrån. Som tonåringar var det nog inte så bra, eftersom då var det ganska oroligt. Så mycket våldsamheter och överfall och så. Man kunde inte släppa ut dem på kvällarna. Så
det kanske var en fördel för föräldrarna.
Det var en fördel för föräldrarna. Men det var ju tråkigt för dem att inte kunna gå ut på kvällarna lite fritt som de gör här.
Ja.
För det var mycket våldsamheter och överfall och banditer. Hur var det
att flytta hem till Sverige sen då? Efter nära 30 år i Afrika. Ja, sammanlagt blev det ju mer än 30.
Ja, i Afrika och Yemen. Ja.
Ja.
Jo, det var helt okej. Jag tyckte det var underbart.
Och hur kom det sig att ni valde Tyresö?
Det bara blev så. Vi behövde någonstans att bo och vi ville förbereda, för en av våra döttrar flyttade hem med sina barn, med sin familj innan oss. Och då skulle vi skaffa ett hus och de hade någonstans att bo. Så vi åkte hem vi hade ett par veckor på oss, kontaktade en förmedling och åkte runt och tittade på hus. Och då hamnade vi i Tyresö. Vi tyckte det så trevligt ut här. Visste inte särskilt mycket, men det har ju visat sig att vi hade väldigt tur.
Ja, ni hamnade i Fårdala.
Vi hamnade i Fårdala, ja.
På Morellvägen.
Ja.
Ja. Du sa vår dotter flyttade hem med sina barn. Ni hade en dotter som gifte sig i Afrika och bodde där
i Afrika,
då. Och födde barn där också.
Ja, hon födde barn och de var små, väldigt små då. Hon flyttade hem med sin man, han var engelsman. Men han hade ju en industri där nere. Men de är skilda nu. Han flyttade tillbaka.
Till Afrika?
Till Afrika, ja.
Ja, vilket äventyr. Ja. Hur var det att komma hem då? Eftersom, eller jag säger det, hem. Det kanske inte kändes som hem till Sverige.
Jo, det kändes det som hem.
Det gjorde det.
Det är alltid hem, alltid hem.
Ja,
i rötterna.
Var ni med när huset byggdes här i Fårdala?
Nej då, det byggdes tidigare. Det har varit flera olika ägare till huset före oss.
Vilket år kom ni hit?
Ja, när var det? Det var 22 år sedan.
Jag har hört av andra som har bott utomlands och upplevt väldigt mycket saker att de är förvånade att när man kommer hem. Folk är inte ett dugg nyfikna på hur man har haft det, utan det är bara, jaså, jaha, och nu var det där. Hur upplevde ni det?
Jo, det är faktiskt så. Jag upplevde likadant.
Att folk inte undrar hur ni har haft det? Efter 30 år i Afrika?
Nej, en del frågar väl kanske av artighet, men de flesta är väl upptagna av sitt eget och sina liv.
Alla är inte lika nyfikna som jag, tydligen.
Nej.
Nej, det är så fantastiskt att höra.
Ja, nej, men man känner ofta att man har en väldig samhörighet med andra människor som har varit borta länge och ute och
det kan jag
varit
tänka
utanför
mig.
Sverige.
Ja.
Det blir ofta så att man känner mera, ja, det klickar liksom.
Mera. Ja, jo, men jag kan tänka mig att det är så.
Ja.
Och hur trivs ni i Fårdala?
Vi trivs väldigt bra i Fårdala.
Det är roligt att höra, för det är ju jag också.
Ja.
Ja, är det något du vill tillägga? Det finns säkert massor av grejer att berätta om som jag inte ens har kommit på att fråga om. Jo, men i ert umgänge där nere, var det vita människor eller svart,
svarta eller bruna? Ja,
det var både och liksom. Det var både flygklubben fanns ju alla. Vi höll till på flygklubben väldigt mycket på weekends och fritid och så.
Så då flög ni någonstans en hel svärm med små flygplan och landade någonstans?
Ja, precis. Det var en sån här liten flygstripp där. Ja, och sen hade vi simbassäng där så vi badade med barnen. Och sen fick vi mat där och så spelade vi tennis där också. Så det var mycket aktiviteter på gång.
För mig låter det som lite överklassliv.
Ja, det var det.
Och så flyttade till Fårdala och blev en vanlig Svensson.
Ja, det känns väldigt bra.
Gör det.
Det känns väldigt bra faktiskt. Det kändes ofta lite grann så där i magen att man var lite privilegierad och kändes inte alltid så bra. Så jag mår faktiskt bra i Fårdala. Mm. Jag är en i mängden.
Det gläder mig. Trots storviltjakt med liv i buschen, flygturer, vad som nu när man tar cykeln ungefär.
Ja,
och sen så är det skönt att bo i Fårdala.
Ja, jätteskönt.
Ja, det tycker jag är härligt.
För gåstavarna eller cykeln när man ska ut då.
Ja.
Inte flygplanet eller landroven.
Ja, just det. Och går man ut i skogen här så kan man ju möta mig som flyger på en och frågar ut den.
Det är väldigt trevligt.
Men Birgitta Sokorsi, du ska ha mycket tack som ville berätta om det här för Tyresöborna och resten av svenska folket som kanske lyssnar på datorn. Och det här har ni hört på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Gunnela Grelle Ungren. Hej då!